Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
Det här är avsnitt 29 och i det här avsnittet ska vi ta oss an en dödsmaskin. Få veta mer om en världsnyhet på spannmålsmarknaden. Höra om den nya landsbygdsministern och träffa Frank som är 100% bonde. Nu kör vi!
Flera gånger i Lantbrukspodden så har ni kanske hört att vi har spelat upp det uttalande som för detta finansminister Anders Borg sa om svensk produktionslantbruk. Och det var ju då att han såg ingen framtid för lantbruket, svenskt lantbruk som industri. Och nu har han fått en egen öl uppkallad efter sig.
Mm, det har han, och det är ju faktiskt efter uttalandet som han gjorde i Landlantbruk där han som sagt då dömde ut svensk produktionslantbruk. Och det här var ju väldigt intressant, för det var ett tips via Instagram.
Ja, vi fick tips på Instagram och tackar så mycket för det. Och du Camilla, du kollar upp saken lite närmare.
Ja, jag tyckte det här lät spännande, så jag var tvungen att ringa det här bryggeriet som är Kvänum Mat och Malt. Och för att höra lite mer, hur tänkte de och hur gick det till och vad fick de idén ifrån? Och då pratade jag med Claes Wernersson som är ägare till det här bryggeriet. Och han sa att det var det här uttalandet tillsammans med det som Anders Borg hade gjort några veckor innan i Svenska Dagbladet. Där han tyckte att varför ska man ha regler på hur man får bygga på jordbruksmark? Det är väl bara att bygga eller? Det här retade upp Claes Wernersson och de andra på bryggeriet, så de bestämde sig för att göra en öl. Och den heter Anders, en bitter svensk.
Ja, och har den blivit poppis då? Har den slagit på Skaraslätten?
Det har den gjort. De började i februari-mars i år att göra ölen, alltså efter Anders Borgs uttalande. Och sen så kom det ett litet sortiment på Systembolaget i början av juni. Det är slut. Och häromdagen så fick, jag tror det var Hir Skara, som fick smaka på den här ölen, en liten specialleverans.
Det var väl Hirkonferens i Skara. Och det var där som den serverades.
Precis, så var det. Men den kommer också att komma tillbaka till Systembolaget. Det trodde Claes i alla fall. Och han sa att den har en smak av slätta. Det är en ljus öl som är gjord på havre, korn och råg. Och sen har man tillsatt ganska mycket humle i den för att få den extra bitter. Och Claes, han var nog med att påpeka att det här är faktiskt en hyllning till svenska bönderna. Och han utesluter inte att det kan bli en uppföljare. Kanske är det någon mer minister eller så som gör något anmärkningsvärt. Så är det värt att göra en till öl efter. Det får vi se, vi har ju fått en ny regering. Och det ska vi prata lite mer om nu.
Mm. Frågan är om Sven-Erik Bucht kommer få någon öl efter sig eller inte.
Han är ju ny landsbygdsminister och före detta kommunalråd i Haparanda. Han har varit riksdagsledamot i några år nu för Socialdemokraterna. Och det är han som ska styra över landets lantbrukspolitik. Gunilla Ander, politisk reporter på Land Lantbruk. Vilka utmaningar har Sven-Erik Bucht att hantera?
Jo, den allra största utmaningen som står framför honom direkt just nu, alltså, det är ju den här livsmedelskrisen som är under uppsegling ute i Europa och som kommer in också över Sverige. Ryssland importerar ju inte mat från EU längre och det orsakar ju sjunkande mjölkpriser, överskott av all möjlig mat här i Europa. I Sverige talar man ju också om en mjölkkris redan.
Ja, han har en del utmaningar att ta tag i. Och hans företrädare då, Eskil Erlandsson, lanserade Matlandet Sverige. Hur blir det med det, med Bucht? Har han några sådana visioner?
Så att Bucht är ju väldigt, väldigt visionär. Jag kan tänka mig att det var därför han fick jobbet faktiskt. Han blev ju rikskänd för att han lyckades sälja in sin vision om att ett IKEA-varuhus skulle byggas i Haparanda. Ingvar Kamprad själv tyckte det var en strålande idé. Erik Bucht blev utsett till Årets Svensk 2007 för detta. Så visioner lider han ingen brist på. Han har en ny vision som han kallar för att skapa ett svenskt mat AB. Alltså ersätta den, uppföljaren till Matlandet kan man säga, där politik, näringen, akademier och så ska samarbeta för att ta fram nya högkvalitativa livsmedelsprodukter och stärka svenska varumärken. Han sneglar redan på Tyskland med 82 miljoner invånare och tror att mellan 10-20% av de här konsumenterna nog vill köpa högkvalitativ mat från Sverige.
Men Anders Borg, han sa ju i vintras i en intervju mellan Lantbruk som vi nämnde här tidigare att han inte tror på någon svensk bulkproduktion. Hur ser Sven-Erik Bucht på det här?
Ja. Nej, det visar sig att det gör ju inte han heller. Och inte heller partiledaren Stefan Löfven. När han pratar om livsmedel, han talar alltid om det här att vi ska hitta våra förädlingsnischer, högkvalitativt. Det är sånt, alltså inte några billig mat, billig nischer eller så. Alltså. Bulkproduktion, nej.
Och vid årsskiftet så läggs då Landsbygdsdepartementet ner och frågan att flytta in i Näringsdepartementet. Hur ser han på det?
Ja, man kan säga att han har ju fått, han och eller regeringen framförallt då, har fått väldigt mycket kritik av oppositionen för det här. Alltså oppositionen skriker ju nästan om att nu kommer landsbygden att försvinna det stora näringsdepartementet. Men Bucht ser inte alls så. Han talar väldigt mycket om att nu så stärks liksom jordbruket. Att det blir en annan syn på jordbruket som en riktig näring. Alltså inte någonting som finns vid sidan om. Livsmedelsindustri och jordbruk ska man vara stolt över.
I regeringsförklaringen så nämndes ju skogen, mer skyddade skogar. Och Stefan Löfven pratade också om det lät som ett hårdare djurskydd. Vad säger Bucht om det här?
Det är ju en del lantbrukare som har reagerat där eftersom man tycker redan att Sverige har världens strängaste djurskydd, då ska det nu bli ännu strängare. Men där sa han att han ska sätta sig in i det och återkomma.
Det var så pass på den frågan. I veckan så har ju då Miljöpartiets språkrör och tillika då landets vice statsminister Åsa Romson redan varit ute i blåsväder. Och det handlar om hennes båt, att hon har målat den med en giftig bottenfärg. Många minns nog också att i somras gjorde Miljöpartiet ett utspel där de skyllde övergödningen i Östersjön på lantbruket och såg då ekologiskt lantbruk längs kustregionerna som lösningen. Det har ju skapat reaktioner mycket bland många lantbrukare. Och hur stor påverkan kommer Miljöpartiet egentligen få på lantbrukspolitiken?
Ja, det är väl det som alla undrar över lite grann. Man kan tänka sig att ett besked har man ju redan fått då. Det är att det blev ingen miljöpartist som fick landsbygdsministerposten och inte heller då ansvaret för jordbruket. Så att det är väl det beskedet säger ju också då att det kommer inte att gå lika långt då som i Miljöpartiets partiprogram eller så. Det här med enbart ekologiskt kring Östersjön kommer ju knappast att förverkligas under den här regeringen, tror jag. Den här regeringen kommer inte att göra så väldigt mycket för att snabba på det där.
Du träffade ju Sven-Erik Bucht, nya landsbygdsministern, för en intervju igår. Och en längre intervju med honom, det kommer man kunna läsa i nästa nummer av Lantbruk. Och Anna, tills dess, vi får ju se. Han tror inte heller på en bulkproduktion likadant som Anders Borg. Alltså, kan det bli en ny öl?
Ja, undrar om det blir en buktöl innan årets slut. Det återstår att se. Vi kommer ju följa frågan med spänning. Nu ska vi gå vidare till något ännu allvarligare. För varje år sker det ju dödsolyckor på arbetsplatser runt om i landet. Och inte minst då inom skogen och lantbruket. Och de senaste åren har några av dem inträffat i samband med en viss sorts foderblandare. Och Per Emgardsson, du är teknikreporter på Lantbruk. Vad är det som har hänt egentligen?
Ja, det har skett en ny svår dödsolycka med en foderblandare. Och i alla lagers foderkök så finns det ju idag en fullfoderblandare. Det är en slags köksmixer kan man säga som skär ner grovfoder, alltså stora balar av gräs och halm till korta bitar. Och blandar det med spannmål och majs och annat sånt där energirikt så kraftfoder som bönder säger. Maskinerna de har två stora rotorer med vassa knivar. Och emellanåt måste man skärpa de där knivarna för att bli slöa. Och då måste lantbrukaren gå in i maskinen för att komma åt knivarna. Och innan han gör det så ska han ju naturligtvis bryta energitillförseln till motorerna så att han inte kommer till skada. Men både 2011 och nu 2014 så har en sån här foderblandare ändå lyckats starta på fullvarv medan lantbrukaren var kvar i maskinen.
Varför sker det här då?
Jo, därför att en elmotor ska alltid ha en arbetsbrytare, en säkerhetsbrytare in till sig. Det säger lagen. Och den här blandaren har två olika motorer. En för långsam blandning som går trögt och en för snabb tömning för att få ur de sista 200 kilorna. Och man tror att lantbrukaren, i den första olyckan så har lantbrukaren slagit av en sån här arbetsbrytare och den gick till blandarmotorn. Men den här brytaren som hörde till tömningsmotorn, den var inte frånslagen och den satt dessutom på andra sidan maskinen så han kanske inte såg den heller. Och sen räcker det att någon kommer och säger för att hämta en skottkärra med foder till ungdjuren och sånt där, eller kalvarna, och trycker på tömningsknappen, så hoppar maskinen igång. Eftersom den är tom så startar den på fullvarv utan varning. Och i det här fallet så var det ingen medhjälp som kom dit, utan det var en fodervagn som gick på tid som kom fram och kallade på foder helt enkelt.
Alltså nu senast när...
Nej, då 2011. Exakt vad som hänt vid den här senaste olyckan vet vi inte riktigt, men allt tyder enligt Arbetsmiljöverkets inspektörer på att det har varit samma typ av förlopp i varje fall.
Men efter dödsolyckan då 2011, gjordes ingenting för att hindra den här typen av dödsolyckor?
Jo då. Arbetsmiljöverket, de krävde att den danska tillverkaren Mullerup skulle se till att inom 3 månader bygga om alla såna här foderblandare så att de blev säkra. Och den här sista olyckan nu i år, den skedde med en av de där maskinerna som skulle ha byggts om. Men den maskinen var fortfarande inte ombyggd.
Men Arbetsmiljöverket, kontrollerar inte de sånt här?
Nej. Arbetsmiljöverket säger att det varken är rutiner eller personal för att kontrollera att det är krav det ställer på olika företag när det gäller att bygga bort rena dödsfällorna. Att det verkligen genomförs, det gör man inte.
Mm. Anna, du har besökt en gård som har en sån här blandare. Hur var det?
Jo, jag träffade bröderna Lars och Håkansson i Gräsjär söder om Kalmar. Och på deras gård så har de den här foderblandaren sedan några år tillbaka. Och nu ska vi över till Gräsjärde. Vi står här vid din blandarmixer.
Ja, just det. Det är ju en sån här nu omtalad Mullerup-blandare. Och vi har väl inte upplevt några större problem med den. Men det är ju ingen leksak, utan man måste ju hålla sig till att det är ett farligt redskap om man går in i den. Och verkligen se till att man bryter all tillgänglig energi som går in i blandaren och även i styrenheten, att den är nollställd.
Så hur gör ni för att, hur arbetar ni med det här förebyggande arbetet? Ni har haft den här nu i 5-6 år.
Ja, den har varit här i 5-6 år och skulle vi gå in och exempelvis byta knivar i den så bryter vi. Vi har 3 arbetsbrytare på maskinen och sen har vi en huvudbrytare där all ingående ström går in. Och den brytaren låser vi så att inte någon obehörig kan komma åt och sätta igång systemet här. Plus att det är innan den startar så är det en ton som ljuder i 10 sekunder. Så om man är ute och gör någonting dumt, alltså glömmer sig, så blir man ju påminn att man är någonting man har glömt.
Vad säger du med Arbetsmiljöverkets ansvar i det här, att man har godkänt det här systemet? Vad ser du på det?
Ja, det är ju ett väldigt fint redskap. Gör ett väldigt bra arbete där den är. Men jag menar, denna här är ju egentligen inte mer farlig än vad motorsågen är, för det är ju också ett arbetsredskap. Och även djur och hela allt. Det gäller ju att försöka vara vaksam, men ibland så tappar man ponduset helt enkelt och glömmer bort sig. Efter installationen här så var Arbetsmiljöverket här ute tillsammans med något skyddsombud här och hade någon liten kurs, intern kurs, och gick igenom det hela här. Och där påpekade de att man skulle vara väldigt noga med att låsa arbetsbrytare och även huvudbrytaren in till maskinen.
Man kan gå och kolla på, här är ju då strömbrytaren.
Ja.
Mm. Ja, då står vi här nu vid, det är ett stort skåp.
Ja, det är ju då en arbetsbrytare, en huvudbrytare på ingående ström till hela maskinen. Och bryter man huvudströmmen här och låser den. Och sen är det då en kom ihåg lista uppsatt här runt på det här manöverskåpet. Så att information om vad som kan hända om utifall att man inte har gjort vad som information som har lämnats ut.
Mm. Och då, sen så har du även då ett lås här som man kan låsa.
Ja,
då.
Det hänger ett vanligt hänglås i en kedja här så att man kan låsa arbetsbrytaren i off-läge.
Och det är för hela strömmen till?
Hela systemet. Alltså det, oberoende vad som händer när fodervagnen kommer in här så ska ju den fyllas med automatik, men den får liksom ingenting när den kallar på påfyllning, utan även den står då stilla. För att det är ju en huvudmotor som lastar ut och den blandar. Alltså det är en större motor och sen är det en mindre motor som vi kallar höghastighetsmotor som kastar ut det sista ur foderbaljan med en betydligt högre hastighet. Och det är ju den som är den farliga för att den snurrar väldigt, väldigt fort. Sen är det ytterligare en arbetsbrytare och det är till hydraulpumpen som man har när man öppnar luckorna för att tömma den.
Så det, men det är just när den går igång då på det här höghastighetsläge, om man skulle vara där i och den skulle uppfattas som att nu är det här sista fodret som är kvar. Det är det som är den stora faran då.
Ja, skulle man vara där då och inte hinna ut på de här 10 sekunderna, då är loppet kört. Ett sånt här misstag, det gör man bara en gång, för sen är det sista gången man gör det, något misstag överhuvudtaget.
Mm, Anna, det hörde vi dig när du besökte den här gården Gräsgärda utanför Kalmar som hade den här blandaren. Var de rädda för att den här maskinen råkar ut för samma sorts dödsolycka, eller hur resonerade de där?
Nej, de sa att man ska ha respekt för den här sån här typ av maskin. Det är klart att det är farligt att gå in och vässa knivar. Och det kan, även hur noga man än är så kan man ändå då råka glömma eller det kan brista i rutinerna. De menar på att man ska ha respekt för det, och det är ju fruktansvärt det som har hänt, de här dödsolyckorna. Men att också att det är många maskiner som är farliga på en gård, och det är mycket man kan göra sig illa på.
Men vad ska man tänka på, Per? Hur ska man komma till rätta med just den här maskinen som verkar ganska farlig?
Har man en sån här blandare från Mullerup nu, då ska man ju naturligtvis ta kontakt med Mullerup och kontrollera att den verkligen har blivit ombyggd. Och har det inte blivit det så ska man förstås kräva att den blir ombyggd efter de riktlinjerna som gällde från 2011. Och tills det blir gjort så ska man förstås alltid ta för vana att bryta huvudströmmen på den. Aldrig hålla på att laborera med några arbetsbrytare eftersom det finns flera olika motorer som är parallellt kopplade. Utan alltså grundregeln är att bryt huvudströmbrytaren till hela och gör hela maskinen strömlös. Och sen så låser du huvudströmbrytaren och tar med dig nyckeln när du går in i den. Och det kan man kanske tycka att det kan vara rimligt att göra det på alla såna här maskiner oavsett fabrikat. Det finns ju andra mixervagnar av snarlik konstruktion som då inte har råkat ut för den här olyckan. Och sen kan man ju också kontakta någon hos Arbetsmiljöverkets inspektör om man är osäker på vilka blandare som skulle ha byggts om. Och grundregeln är naturligtvis också att noggrant läsa igenom instruktionsboken till den blandare man har fått. För i alla instruktionsböcker som säljs till maskiner i Sverige ska vara översatta till svenska. Och de ska innehålla alla de säkerhetsregler som man behöver ta hänsyn till.
Vad säger Mullerup själva här om det här?
Ja, än så länge så vill de inte kommentera den här senaste olyckan. Eftersom det pågår en utredning av den. Och man kanske kan vänta att det också kommer att bli något mer juridiskt efterspel så småningom.
Ja, en som har blivit känd som hela Skandinaviens bonde är Frank Eriksen.
Mm, man får säga att han har tagit självförsörjningen till bästa sändningstid inom tv. Och man kan ju, nu tror jag att säsongen är slut för i år, men man har kunnat följa honom i flera år på SVT som har visat hans program 100% bonde.
Men med oss här idag har vi Hasse Gänger, reporter på tidningen Land. Och du har träffat Frank själv på hans gård i Danmark. Hur var det?
Det var en upplevelse i sig av den enkla anledningen att det finns väldigt få människor som Frank Eriksen som så enormt går upp i vad han håller på med. Han är inte intresserad av någonting annat. Utan han ska med hjälp av sina 3 hektar och allt han har där försörja sin familj och någon slags omvärldsbevakning eller sånt. Det finns inte riktigt i hans huvud, utan han är där och då hela tiden. Fantastiskt faktiskt.
Jag är ju en trogen tittare av serien 100% boende. Är han lika energisk och glad och lycklig som han faktiskt verkar när man ser honom på tv?
Ja, på alla sätt faktiskt. Alltså, och mycket, mycket mer än vad man egentligen ser på tv eller vad som framkommer där. Han sprudlar, han är energisk. Han berättar för mig att han glömmer klockan helt och ibland bara faller över, eller rättare sagt in i huset på kvällarna. Liksom, så nästan frugan eller sambon får ta av hans skorna liksom, så han kommer upp och får sova.
Och hur kan du beskriva hur du såg ut på gården när du var där?
Man kan väl säga att steg ett är att det är mycket mindre än vad det ser ut på tv. Och det har ju att göra med tv-kamerans inverkan. Men gården är väldigt trång. Han har ett gammalt boningshus som han bor i, ett gammalt ombyggt svinstall. Mitt emot det så har han ett stall och en verkstad. Och emellan där har han byggt det här nya huset som han också har kunnat följa på tv. Där har han fortfarande mycket kvar att göra. Men han räknar med att kunna bli klar kanske till våren. Med allt det där. I övrigt så är det, får man nog passa sig lite grann var man sätter fötterna. Det är väldigt mycket höns som springer omkring. Det ligger någon halvgjord sak där och så vidare. Och man märker verkligen att han är hantverkare, för att det är någonting på gång överallt hela tiden. Han visade bland annat en egen smedja han är på väg att bygga i hörnet av någon form av uthus. Och jag frågade honom varför. Och så, när jag gör mina hantverksgrejer så behöver jag beslag som inte, jag kan inte kan hitta någonstans. Då tillverkar de själv. Så han är verkligen där och då med sina händer hela tiden.
Ja, och hur det var när du träffade Frank på hans gård i Danmark, det ska vi få höra på nu.
Denne gården är på 3 hektar. Och det är sån 3 hektar blandade valläggar. Så där är både ängvall och där är marker.
Frank berättar att hans gård är på 3 hektar med blandade grödor. Han har ingen större husdjursbesättning, men i alla fall 3 kor, lika många får som lammar och en gris med regelbundna kultingkullar. Dessutom strövar höns fritt på gården i sådan mängd att Frank har tappat räkningen.
Så har vi 6 gäss och en arbetshäst och en hund och 2 katter. Så har vi det hela med.
Ingenting av produktionen på gården säljs iväg. Frank skulle exempelvis kunna producera sin egen getost och annat att ha till försäljning i en gårdsbutik. Men någon sådan kommer aldrig att se dagens ljus, och anledningarna är 2. Dels är Frank ointresserad av försäljning, och dels vill han inte dra ännu fler nyfikna människor till gården. Är man tv-stjärnan så är man.
Men det är ju viktigt att förstå att den här gården här är ju inte sån tänkt som sån en produktionsgård. Alltså det här stället, det handlar om självförsörjning. Alltså det här handlar om att skapa mat och skapa livsrammer för mig och min familj. Det är det hela avsättet.
Franks gård har aldrig varit tänkt som en produktionsgård. Han säger att det enbart handlar om att skaffa mat till familjen och att leva i jordnära livsramar. Slantar till familjens fasta utgifter, tv, bredband, mobiltelefoner, bil och försäkringar, drar Teresa in i sitt jobb som illustratör, och dessutom får Frank viss ersättning för arbetet med succéprogrammet. På senare tid har intresset för självförsörjning på olika sätt ökat, och inte bara i Sverige. Jag frågar Frank om hans tillvägagångssätt är framtidens lantbruk.
Ja, nej, det menar jag inte. Absolut inte. Alltså, fordi, alltså det här, det är ju också något av det som jag har blivit anklagad för i Danmark, att man har sagt att jag ger ett mycket, mycket förkert bild av hur landbruket är. Och jag menar absolut inte att jag ger ett bild av landbruket, för det här det är min egen dröm som jag liksom förföljer, och jag ser inte det här som lösningen på landbruket.
Frank hävdar bestämt att hans sätt att leva generellt sett inte är att rekommendera. I Danmark har han blivit anklagad för att ge en felaktig bild av vad lantbruk är. Frank är inte av samma åsikt. Han menar att han bara ger en bild av hur lantbruk också kan ske, och det är absolut inte lösningen på lantbrukens framtid. Samtidigt ser han ingen hållbar modell i dagens lantbruk.
Alltså, jag hoppas och önskar att vi i framtiden ser ett lantbruk som igen blir mycket mer allsidigt, där vi både har stora gårdar, för dem som förstår att driva en stor gård på ett duktigt sätt, jamen, de kan också hålla en god ekonomi i det och få den förretning till att fungera. Men i tillägg till dem ska det också igen vara en massa små gårdar, där man satsar på en mycket mer specialiserad nischeproduktion.
Frank hoppas att den samlade framtida lantbruksproduktionen blir mer mångsidig. Att det både finns stora gårdar med stabil ekonomi och mindre och mer specialiserade gårdar med nischproduktion. Frank menar att det både i Danmark och i Sverige finns problem med hur man ska behålla folk på landsbygden och därmed också jordbruket. Det är en ständigt närvarande fråga. Frank menar att lösningen inte finns i att vi enbart väljer storskaliga gårdar. Det handlar också om någonting helt annat.
För i Sverige såväl som i Danmark är det ju en massa sån, vad ska man säga, problematiker omkring landdistrikterna. Alltså med att folk de flyttar från bygden och de flyttar mot byen. Ikke? Och där blir i Danmark snackar mycket om vad gör vi för att fasthålla folk på landet. Och jag menar ju det är mycket enkelt, för när man bosätter sig ett ställe så startar man ju med att kika på vad är den primära resurs här var vi bor. Och på landet där är det jorden och det att arbeta med jorden som är det primära.
Ja, vi hörde då i inslaget att Frank tror att en starkare nischproduktion skulle kunna ge fler människor arbete på landsbygden. Och det var ju, för han har ett starkt varumärke, men han säger själv då att han är inte intresserad av att göra någon kommers av det här. Eller han vill vara självförsörjande helt enkelt.
Tror du att ett liknande tv-program som 100% bonde då, som utspelas i Danmark med dansk bonde, skulle kunna göras i Sverige? I svenska bönder, finns det någon här som skulle kunna fixa det tror du?
Ja, nu känner inte jag alla bönder i Sverige, men det finns det säkert. För allt det där bygger ju på att man har en stark personlighet och också trivs med en tv-kamera. Och också har saker att visa upp och tänka runt omkring. För han är ju verkligen, Frank Eriksson, en sån som har funderingar om både det lilla och det stora i ett jordbruk. Och han är världens lyckligaste man kan jag säga också, utav den enkla anledningen att hans dröm som han fick som litet barn har ju faktiskt gått i uppfyllelse. Han får jobba väldigt många timmar på ett dygn, men det tar inte emot för 5 öre för honom, för att han är där han vill vara. Och han säger till mig också, eller han sa till mig rättare sagt, att om det inte händer någonting jättekonstigt så kommer jag vara kvar här hela mitt liv.
Nu är det dags för veckans bonde.
Katrin Jansson heter jag. Jag äger en skogsgård och jordbruk på en gård som heter Hammar som ligger vid Solgen, Eksjö kommun, mellan Eksjö och Vetlanda. Jag har, nu ska vi se, vår skog består av 136 hektar produktiv skogsmark som jag äger då med min bror.
Vad har ni på gång i skogen just nu? Det är oktober och ja, vad är det som ska hända hos er?
Ja, just nu så har jag själv tid att gå med röjsåg och röja, och det är både i skogen men framförallt på betesmark då, som är liksom skogsbete. Det har ju vuxit rätt så bra i sommar så att det finns en del att göra. Sen gjorde vi en slutavverkning i vintras, en ganska stor avverkning, så där har vi delar av den marken funderar vi på om vi ska göra om till betesmark. Och inte plantera den då.
Vad är det som får en att tänka på betesmark istället för plantering?
Ja, just det stycket är ungefär 1 hektar och den här stora slutavverkningen. Den ligger ju i anslutning då förstås då till en betesmark. Och det är också vid sjön då, vid Solgen. Så att, och det är precis bakom gården. Så att det har egentligen med de här, vad ska man säga, man brukar prata om sociala värden eller vad man kallar det för i skogen. Så att det är ju för att det är lite vackert. Vi går där mycket själva och det är de här natur- och kulturvärdena faktiskt, att vi vill inte ha en ny stor mörk granskog precis bakom laggorn och där vi går mycket. Och framförallt så får man fram utsikten mot sjön lite mer om man gör om det till betesmark.
Annars är det mest granskog ni har på er gård?
Nej, det är ju, vi har ganska mycket skog då, eller relativt mycket, så att vi har väldigt blandat. Det är alla varianter och väldigt ja, olikåldrigt. Det är både vi har gjort en lövröjning eller ta fram, vad heter det, lite mer naturvårdsröjning eller vad kallas det, så vi har just för att ta ner granet där, eller, och för att få fram mera lövskog. Också längs sjökanten som också liksom det blir lite luftigare och det är lite bättre bete, skogsbete med, så att det är ett stycke. Och sen har vi mer traditionella gran- och tallplantering framförallt. Vi har ju lite jobbigt med älgskador som många andra, så att ja, nej, men det finns alla varianter. Vi har mycket, en hel stor mosse också, så att det är ju mycket impediment också som ingår till gården.
Jaha, Katrin, då får jag säga så här, lycka till med röjsågen.
Tack så mycket, det är bra motion att hålla på med det.
Där hörde vi Katrin Jansson på gården Hammar som ligger mellan Vetlanda och Eksjö i Småland. Reporter var Marie Henningsson.
Vi har en glad nyhet att berätta, Anna.
Ja, vi har blivit nominerade till ett fint pris. Svenska poddradiopriset.
Precis, det är ett PR-företag som heter Daytona som varje år delar ut det här priset. Och vi har blivit nominerade i två kategorier. Bland annat bästa samhälle och nyheter och Sveriges bästa podcast. Det är vi väldigt glada över.
Så nu vill vi gärna be er om hjälp att få Sveriges enda lantbruksradio i topp.
Precis. Och hur ni röstar, det kan ni gå in på vår hemsida Lantbruk och se. Där finns länk till den här röstningssidan. Och man kan rösta ända fram till den 26 oktober klockan 23.59.
Så det sista ni ska göra när ni kommer hem från Elmia, om ni är där, det är att gå in och rösta. Om ni inte gör det innan.
Och på tal om Elmia, vi ska ju dit.
Ja, vi ska ner till Elmia. Och vi har ännu inte riktigt bestämt hur vi tar oss dit. Vi skulle gärna vilja lyfta med någon av er. Om det är någon som kör någon buss eller så, så får ni gärna höra av er till oss.
Och det kan man göra till Lantbrukspodden, lantbruk.se. Man kan också ringa oss såklart, det gör gärna det ifall ni har någon plats eller två över så att vi kan åka med.
Ja, våra kontaktuppgifter finns ju på vår hemsida www.landlantbruk.se och där finns ju även de senaste nyheterna inom lantbruk och skog.
Precis, och finns ju även i våra tidningar Land, Lantbruk och Skogsland. Men vi har ju också en till podcast. Vi har fått en systerpodd.
Ja, TV-bönderna, där vi eftersnackar Bondesöker fru. Och den har verkligen tagit fart. Vi är jätteglada för det.
Det är vi. Den kommer varje torsdag förmiddag. Och där kan man höra initierade analyser, skvaller och funderingar över vad det egentligen som pågår i det här programmet. Vi har redan nått en bred lyssnarskara, men häng på du med.
Gör det. Och så kan vi även spana in oss i våra andra digitala kanaler. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook där vi heter Land Lantbruk. Så gå gärna in dit och kommentera och kolla vad vi har för oss.
Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 23 oktober.
Då hörs vi från Elmia.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.